2-6 meter per sekund. Ikväll på Skagerrak ökande nordväst 7-12. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön växlande 3-8. Ikväll nordväst 6-11. Södra Östersjön till Ålandshav och Skärgårdshavet syd 4-9. Från ikväll växlande eller nordväst på norra delen 1-6, på södra 6-11. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken syd 7-12, ikväll avtagande, i natt 2-7 meter per sekund och tidvis växlande. Åter till Marcus Nilsson.
Där P1-morgonen rullar vidare en liten stund till fram till klockan 9:30. Och därefter så är det Ring P1, eller hur, Thomas Tengby?
Mm, och jag är redan här.
Ja, vad bra. Ja,
lite otålig. Jag vill säga till er svenskar, ring nu till oss, ring till vår sluss och säg vad ni vill prata om. Så det blir ett spännande, intressant program. 020 22 10 10 är numret till Ring P1s sluss. De sitter där och väntar nu. 020 22 10 10. Ring nu så hörs vi sen i Ring P1.
Klockan är 9 här i Morgonekot. Omfattande ukrainsk drönarattack mot Ryssland under natten. Moderaterna tappar kraftigt i opinionen. Stora problem med nytt journalsystem inom vården i Gävleborg. Och så ser svenskarna ut att ha börjat bojkotta viner från USA. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först Ukraina-kriget. Det verkar som att Ukraina har genomfört en av de hittills mest omfattande drönarattackerna mot Ryssland. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
Ja, det är nästan 300 drönare som Ryssland påstår har riktats mot flera ryska regioner och städer, däribland flertal av dem som har riktats mot Moskva-regionen, bland annat mot en teknikfabrik som med 15 år har utvecklat drönare och en teknikpark som utvecklar optik och annan elektronisk utrustning som potentiellt skulle kunna användas i kriget mot Ukraina. Och flera av de här drönarna ska ha också hamnat i bostadsområden mot bostadshus bland annat. Det här är ingenting som ukrainska sidan har bekräftat, men det visar väl på att även Ukraina har förmåga att slå mot ryska mål.
Rapporterade Lubna Elshanti. Det är fortfarande oklart vilka konsekvenser de här drönarna har orsakat i Ryssland. Från Ukraina rapporteras att även ryska drönare har skjutits mot Ukraina under natten, bland annat mot Charkiv-regionen. Flera människor ska ha skadats och flera bostadshus har också fått skador i Ukraina. Så det senaste om opinionsläget i Sverige. I Indikators majmätning rasar nämligen Moderaterna samtidigt som Centerpartiet lyfter kraftigt i opinionen. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadsmätning. Och man ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner. Men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också. Och därför så fokuserar vi på att få ordning på Sverige. Och sen får folket på valdagen avgöra om man vill fortsätta framåt eller göra en farlig vänstersväng.
Förutom turerna kring säkerhetsrådgivarna som har drabbat Moderaterna så har också Centerpartiets val av ny ledare påverkat den moderata nedgången, säger Per Oleskog Tryggvason.
Och där ser vi att Anna-Karin Hatt drar Moderater över blockgränsen.
Majmätningens vinnare är just Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna. Per-Ole Skog-Tryggvason.
Ja, det finns ju såklart fortfarande tid för Kristersson och de övriga Tidöpartierna att återhämta sig i opinionen. Det brukar vi se att regeringar de tar igen.
Per-Ole Skog-Tryggvason vid Indikator Opinion, reporter Ivan Garcia. Införandet av ett nytt journalsystem inom vården i Gävleborg har ställt till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har samlats på hög och inte skrivits in i det nya systemet. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och även skyddsombud, beskriver läget som kaotiskt.
Det har varit kaos. Långa ledtider och mycket stress. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriver, så det händer liksom inget i listan.
När en läkare träffar en patient läser hen in vad som ska stå i journaler, remisser eller brev, så kallade diktat. Det skriver sedan medicinska sekreterare ut. I januari bytte Region Gävleborg journalsystem till Cosmic. Systemet är trögt, omständigt och har mycket buggar, säger Veronica Lindman.
Systemet är segt och det är mycket mer svårjobbat. Det är mycket mer klick. Och att ena dagen fungerar det att klicka och göra på ett visst sätt och andra dagen funkar inte. Och att man kan sitta mitt i ett diktat och så pang så är man utslängd.
Det här har gjort att diktaten har samlats på hög på många avdelningar på de tre sjukhusen i regionen, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Enligt siffror Eko tagit del av var det under förra veckan över 13 000 oskrivna diktat på 8 av sjukhusens olika inriktningar, som ortopeden, onkologen och barn. De äldsta från början av mars. Av dem var 5 700 från medicin och akuten i Gävle och Hudiksvall. Bara primärvården i Gävle hade dessutom 6 700 oskrivna diktat. Det mest akuta ska prioriteras först, men Veronica Lindman menar att situationen ändå är mycket allvarlig.
Det är framförallt patientfallet. Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans. Det är ju inte bra alls. Jag skulle inte vilja vara patient.
Fackförbundet Vision i Gävleborg har skickat in 5 olika anmälningar om begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Cosmics leverantör Cambio säger till Ekot att man jobbar tillsammans med regionen för att lösa problemen. Martin Andersson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.
Nej, men det är ju ett jätteproblem förstås. Journalen är ju vårt centrala arbetsredskap. Dels är det ju en inkörningsperiod när man byter system förstås. Men även nu när man har lärt sig så har vi vissa utmaningar tycker jag med bland annat hastigheten i systemet. Men det jobbar vi ju på att åtgärda förstås. Men vi är ju inte i mål än.
Hälso- och sjukvårdsdirektören i Gävleborg Martin Andersson, reporter Sara Milchner Funset. Svenskarna verkar ha börjat bojkotta viner från USA. Försäljningen på Systembolaget har minskat kraftigt sedan Donald Trump tillträdde som president. Enligt Ulf Sjödin, som är sortimentschef vid Systemet, har man inte sett en liknande nedgång i försäljningen sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 90-talet.
Då minskade ju franska viner rejält. Då var det en ännu större effekt. Då dessutom var Frankrike då det största ursprunget, så att det blev ju väldiga volymminskningar.
Sen Trumps tillträde har hans beslut fått enorm uppmärksamhet i media, och enligt Ulf Sjödin brukar det vanligtvis leda till ökad försäljning.
När ett ursprungsland nämns ofta så påverkar det i allmänhet positivt.
Men den här gången har läget varit annorlunda. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner sett till volym med 15% jämfört med samma period i fjol. Daniel från Stockholm väljer regelbundet viner från USA. Han har inte anpassat sina vanor på den fronten, men med andra produkter har han det.
Det kanske mer i så fall gäller bilköp än val av viner. Nej, men jag tror inte att jag har kopplat det så tydligt till att jag väljer bort amerikanska produkter överlag på grund av de spänningarna. Och vem vet, det kanske reverseras eller ändras inom kort ändå.
Amerikanska viner står förvisso för en bråkdel av den totala vinförsäljningen, men en märkbar nedåtgående trend började runt vecka 9 och har fortsatt sedan dess. Däremot ser man inte samma tapp när det gäller amerikansk sprit, och Ulf Sjödin tror att det finns en förklaring till det.
Jag tror att det helt enkelt beror på att det finns väldigt mycket alternativ bland viner. Det finns ju viner som har liknande karaktär och passar till liknande maträtter från olika ursprung. Så där är så att säga, det är lättare att flytta handen i vinhyllan.
Reporter Hampus Zetterqvist. Vidare till Kina nu. Arbetarna i klädtillverkaren Shein's fabriker har nämligen drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina.
Många fabriker här i området är helt tysta. Beställningarna är för få, säger Li Jianjun som är i 30-årsåldern. Han syr rödblommiga klänningar för den kinesiska modejätten Shein, känd för sina låga priser. Fabriken ligger i det stora industriområdet som kallas Shein-byn i Guangzhou i södra Kina. Under våren har Li Jianjun inte kunnat stanna kvar på en och samma fabrik mer än några veckor eftersom det inte har funnits tillräckligt med arbete. Orsaken är tullstriden mellan USA och Kina. Som en del av den har Donald Trump tagit bort en gammal regel som gjort att små paket som skickas till USA kunnat undantas importskatt. Shein, som har USA som sin viktigaste marknad, har kunnat växa sig stort mycket på grund av det undantaget. När det ändrades störtdök beställningarna från USA till fabrikerna här, vittnar både arbetare och fabriksägare om. Och eftersom de som syr kläderna i de allra flesta fall får betalt per plagg och bara när det finns plagg att sy så drabbar förändringarna arbetarna. Men fabriksägaren Xu Xuanping säger att trots att hans verksamhet drabbats hårt så stöttar han den kinesiska regeringens strategi att sätta hårt mot hårt. Det är rätt väg att gå och stå upp mot Trump. Kina kan inte låta sig tryckas ner, säger han. Jag gillar inte handelskriget. Det förstör för folk som oss längst ner i näringskedjan, säger arbetaren Li Jianjun. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
De svenska hushållen handlade mer under april månad. Detaljhandelns försäljning ökade med 0,9% jämfört med månaden innan enligt Statistiska centralbyrån. Sällanköpsvaruhandeln, till exempel möbler och hemelektronik, ökade med 1,3% och dagligvaruhandeln ökade med 0,8%. Radiosporten nu, Janne Rindstig, varsågod.
Tackar. Ja, det har länge ryktats om ett mästerskap där dopade idrottare ska vara välkomna. Och nu är datum satt för Enhanced Games 21-24 maj nästa år i Las Vegas. På programmet står bland annat friidrott med 100 meter och kort häck. Svenska förbundskaptenen i just friidrott, Kajsa Bergqvist, är starkt kritisk mot hela den här idén.
Det sätter ju extremt dålig liksom föredömen för våra barn och ungdomar. Det är ju oerhört skadligt för kroppen, ska man komma ihåg också, att för aktiva som proppar i sig såna här preparat. Jag tror det kommer bli tidernas flopp, för det är ingen av dem som är i eliten nu eller har den talangen eller kapaciteten som kommer göra det, utan det här kommer vara aktiva på en helt annan nivå som tror att de kanske kommer bli jättebra om de bara proppar i sig. Men jag tror det kommer bli en sån flopp, för det kommer inte vara några superresultat som man ser där i Las Vegas, som jag ska titta i kristallkulan i alla fall.
Ja, återstår att se hur det går, om det blir av. Reporter William Grönlund. Svensk polis tar nu lärdom av erfarenheter från Grekland för att få bättre ordning på fotbollsläktarna även i Sverige. Saker som fungerar i Grekland är kameraövervakning av hög kvalitet, både inne på arenorna och utanför, i kombination med personliga biljetter som är kopplade till e-legitimation för att identifiera vilka personer som stör ordningen. Antalet störningar inne på grekiska arenor har minskat drastiskt med hjälp av de här insatserna. Den som ändå stör under matcherna straffas i Grekland med höga böter som även kan drabba klubbarna som brister i sitt säkerhetsarbete. Det här kan också innebära att man tvingas spela inför tomma läktare nästa match om exempelvis farliga föremål kastas in på planen. En del högriskmatcher spelas inför bara hemmapublik. Och dialogen med kollegorna i Grekland och även andra länder fortsätter. Det här skriver polisen på sin hemsida.
Tack för det, Janne. Så vädret, Götaland, regn drar bort och följs av en del sol. I söder dock kvardröjande skurar, 12-18 grader. Svealand och Gävleborg, sol varvat med moln. I ostligaste Svealand, regn som drar bort under eftermiddagen. Och även där 12-18 grader. Södra Norrland, molnigt med en del skurar och 10-15 grader. Norra Norrland, molnigt och regnskurar av och till. 10-15 grader, i fjällen 5-10. Din tur, Marcus.
Tack ska du ha. Vi lyfter på hatten och tackar för den här morgonen, Per Edberg.
Tack så hjärtligt.
P1-morgon är detta. Vi fortsätter en liten stund till. Och därefter kommer Ring P1 med Thomas Tengby. Det vi hör i sporten här, om dopade ska ha ett eget mästerskap. Kan det vara ett ämne?
Kanske det, eller så. Det där om läktarvåld kanske kan vara ett ämne.
Det kan vara ett ämne.
Det är möjligt. Det finns alla möjliga ämnen faktiskt, och det finns plats för dem också. Jag tror att det kommer kanske bli lite repliker på saker vi pratade om igår. Det pratades om systembolag och att avskaffa det till exempel. Men som sagt, allt är möjligt. Så jag tycker att ni ska hitta en telefon och ringa till vår sluss och säga vad ni vill prata om. 020 22 10 10 är numret till slussen. 020 22 10 10. Ring P1 heter programmet och börjar om en kvart. Men ring nu.
Gör det på en gång. Möjligheterna är oändliga. Ring P1 alltså efter 9:30. Nu här i P1-morgon så ska vi tala om att i veckan så blev det klart. Sverige har fått sin första kvinnliga huvudcoach för ett herrlag i den högsta basketligan i Sverige, SBL. Ett historiskt besked alltså, som kanske också säger något om en större förändring inom svensk idrott. Och vi ska höra själva huvudpersonen här, Alva Stark, ny huvudcoach för Högsbos basketherrar. Jag talade med henne lite tidigare i morse, och så här svarar hon på frågan om vilka de största utmaningarna blir med det här nya uppdraget.
Ja, men det är väl just att det blir som ett litet nytt forum där man ska komma in och skapa nya kontakter och bygga nya relationer, samtidigt som att arbetet ser lite annorlunda ut i just SBL här kontra till SBL dam. Så det blir mycket nytt att ställa sig in i. Men samtidigt så jag är trygg i att i slutändan så handlar det om ledarskap och det handlar om basket, och det är jag väldigt duktig på. Så att jag tror inte det kommer vara en så stor omställning, om jag ska vara ärlig.
Reaktionerna då? Det blev ju officiellt nu i måndags. Hur har de varit?
Jo, men mycket positivt, vad ska jag säga. Sen är det ju några som reagerar med negativitet, och jag tror väl att det bygger mycket på att det här är ett nytt steg, något nytt, och det är inte alla som är redo för den här förändringen. Många tycker att det är på tid, det är dags att något sånt här händer, men vissa är inte redo och då blir det främmande och negativitet. Men jag ska säga att det är mest det positiva som har nått mig i alla fall.
Mm. Varför tror du att de inte är redo då?
Ja, men vi har ju inte sett det här förut, och just det här ledarskapet är ju baserat på de här manliga karaktärsdragen, och det är det som normen säger, och då när det blir någonting som sticker ut från det så blir det något annorlunda, och det måste få ta sin tid och sin process, och det är väl det som är det orättvisa kanske som kvinna, att man måste gå in och motbevisa det, och jag är absolut redo att göra det om det så krävs.
Okej, Alva Stark alltså, ny huvudcoach för Högsbys basket här. Stanna kvar där i studion här i Radiohuset i Stockholm. Anna Ivarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet. Välkommen du med.
Tackar.
2025 är det, och Sverige har fått sin första kvinna som huvudtränare för ett herrbasketlag i högsta ligan. Vad är dina tankar kring det?
Jag vill verkligen gratulera Alva och svensk basket. Det här är ju ett historiskt beslut, och jag ser verkligen fram emot fortsättningen. Det är viktigt med Alva som en viktig förebild för att fler också ska kunna kliva fram och ta den här rollen.
Men ska man se det här som ett framsteg för jämställdheten, eller snarare ett misslyckande? Att det har tagit för lång tid?
Ja, men man kan säga att vi har ju ändå haft en ganska stor utveckling. Om man tittar på damlandslagen så är idag varannan huvudtränare är kvinna.
Hur då menar du?
Om du tar alla på herrsidan, tar herrlandslagen idag, så ligger var femte är kvinna idag när det gäller huvudtränarna. Men tar du på damsidan så har vi haft en väldigt fin utveckling. Men det är klart att på herrsidan så har det stått verkligen stilla sedan några år tillbaka.
Är det en kombination då av att kanske ett misslyckande, att det har tagit så lång tid, men ett steg framåt ändå? Eller?
Det är ett steg framåt, för att om du tittar på vilka strategier vi har tagit vid, så kan man ju konstatera idag att idag har vi till exempel den yttersta ledningen i våra förbundsstyrelser, i alla våra medlemsförbund, så har vi idag en jämställdhets, om du jämför med bara en 5, 8, 10 år år tillbaka i tiden. Vi har också avsevärt många som har den yttersta ledningen, är förbundsordförande, generalsekreterare på kvinnliga poster. Vi har aldrig haft så många kvinnliga ledare i våra internationella exekutiva poster. Men just när det gäller herrlandslagen så ligger det stilla just nu.
Okej. Jobbar ni på något sätt med konkreta åtgärder för att få in fler kvinnor till toppjobben, även för herrlag?
Absolut. Dels jobbar vi, som jag säger, då, med de här yttersta ledningen. Det är ändå där det finns liksom en makten att besluta och fatta olika beslut. Men vi behöver också säkerställa vad vi gör på föreningsnivå i landets alla 18 000 föreningar. Hur vi jobbar med den här förändringen av normer och kulturer, precis som Alva tar upp. Och vi har ju våra nya riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet, där vi till exempel arbetar med att man i en förening ska arbeta med en jämställd resursfördelning, hur man ser på samträning mellan killar och tjejer. Vi behöver ju forma det här så att det blir en hållbar utveckling över tid.
Men där handlar ju om riktlinjer, inga krav. Skulle det behövas, tror du?
Ja, krav har vi ju ställt på när det gäller den yttersta ledningen. Där har vi våra stadgar idag och det har vårt riksidrottsmöte gemensamt fattat beslut om. Och då ska man komma ihåg att vi pratade om jämställdhet i sådär 30 år. Men när vi nu fattade beslut väldigt strukturellt i våra stadgar så gick det med rekordfart.
Okej, för och riksmötet då, för de som kanske inte känner till det, så är det alla olika idrottsförbund i hela Sverige som samlas och under Riksidrottsförbundets flagg då, och tar de här besluten. Traditionsenligt svensk modell med föreningsliv. Men du, å andra sidan då, varför är det så viktigt med den här mer jämställt inom elitidrotten? Ska det spela någon roll om det är en man eller kvinna som är ledare?
Det är viktigt att man har förstås den rätta kompetensen, och precis som jag hör hur Alva också beskriver att hon kan sin idrott och hon kan sitt ledarskap och kliver in. Det är klart att vi ska ge alla förutsättningar att skapa de bästa resurserna så att vi får en utvecklande elitidrott.
Okej, så att de här, om man då tänker på det jag frågade tidigare, det här med att det kanske ska finnas krav, det är då ingen bra idé, eller? Att det snarare är riktlinjer vad gäller ledare, tränare på den högsta nivån.
Ja, men här får vi sortera lite grann i våra olika roller. Riksidrottsförbundet har ju en stödjande roll i relation till alla våra medlemsförbund. Alla äger sin egen idrott. Och vi gör ju förstås allt vi kan för att stötta både ekonomiskt och med utbildning.
Alva Stark, som du hör nu, pionjär, eller?
Absolut.
Hur viktigt är det med sådana?
Otroligt viktigt. Vi har ju våra kvinnliga ledare som också kliver fram på ett väldigt fint sätt och nu många förebilder. Det är en otrolig styrka.
Alva Starke, kan bolla den till dig. Känner du dig som en pionjär?
Ja, kanske på sätt och vis. Jag tror det här är ett viktigt steg. Och jag tror framförallt nu när ni är inne på det att det handlar ju i grund och botten om att ge alla möjligheter och chansen. Jag tror att vi kan konstatera att det inte är ett faktum att det inte har funnits någon kvinna som är kapabel till det här tidigare. Det är bara att man inte har fått chansen och möjligheten. Och där måste man investera i kvinnor och våga satsa på dem.
Så att det är många som kanske är osynliga här, menar du? Att om man hade fått chansen tidigare hade man också fått bättre resultat möjligtvis, eller?
Det tror jag absolut. Jag tror att det kan omöjligt vara 2025 att jag är den första som är villig att ta ett herrelag på den här nivån. Utan jag tror att det mer handlar om att man som kvinna har svårare förutsättningar att ta sig fram i den här branschen.
Med det sagt då också att du kanske lite känner dig som en pionjär. Vi hör Riksidrottsförbundet Anna Ivarsson beskriva dig som det i alla fall. Tar du en risk här nu också? Vad händer om det inte går så bra?
Ja, vad händer då? Jag är fortfarande stark, tänker jag. Ja. Det är ju så här i idrotten, det går både upp och det går ner. Jag känner mig trygg i den jag är och nu kliver jag in i ett nytt kapitel och har möjlighet att skriva det. Och det ser jag verkligen fram emot att få göra tillsammans med Högsbo nu ett år till.
Alva Stark hörde vi där. Huvudcoach för Högsbos basketherrar. Vi hörde också Anna Ivarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet. Ett samtal från tidigare i morse. Och det drar ihop sig för sommaren, den nalkas, och därmed också en sommarjobbssäsong. I år har regeringen avsatt 250 miljoner kronor till sommarjobb för unga i kommuner med hög arbetslöshet. Och det är 100 miljoner mer än fjolåret. Samtidigt visar också forskning att de ungdomar som haft ett kommunalt sommarjobb hamnar längre från arbetsmarknaden jämfört med ungdomar som hittat ett sommarjobb på egen hand. Hur kommer det här sig då? Jo, så här sa Björn Tyrefors, professor i nationalekonomi på Göteborgs universitet som tittat på de kommunala jobben i Stockholm när jag talade med honom tidigare i morse.
I många stadsdelar så blir det översökt. Det finns alltså för få jobb för att alla ska få. Och då använder de en slump, delvis en slumptilldelning så vi kan få en kontroll och en behandlingsgrupp. Så vissa av slumpen får inte arbete och vissa av slumpen får arbete. Och då kan vi studera av de som haft tur eller otur att få ett kommunalt sommarjobb mot de som hade tur eller nu otur att inte få det. Och när vi då jämför dem så går det sämre på arbetsmarknaden för de som har fått ett erbjudande om att vara med i det kommunala sommarjobbsprogrammet i framtiden.
Okej, och varför är det så? Vad är det för konkreta faktorer som gör att det blir svårare framöver då?
Ja, det kan vi inte svara på exakt. Men vi tror att det handlar om att man stör de kontakter och de aktiviteter man skulle ha gjort annars om man inte hade varit med i programmet. Så vi kan till exempel se att de som redan tidigare hade kontakt med arbetsmarknaden och råkar få ett kommunalt sommarjobb, för dem är det allra, allra sämst. Så man går in i ett sånt här program, eller ibland kanske försöker få det en gång till. Och på så vis tappar man kontakt. Man skulle helt enkelt ha byggt mera kontakter om man har haft ett privat sommarjobb då.
Vi ska lyssna på vad några ungdomar själva säger om sina erfarenheter av att sommarjobba.
Tasnim, 17 år. Det var i dagis i Tullinge.
Hur fick du det?
Via Botkyrka kommun. Det kändes väldigt bra. Jag kände att jag hade något att göra på dagen.
Kunde du fortsätta jobba kvar där eller hur blev det sen?
Nej, jag kunde inte. Det var en engångsgrej som sagt vid Botkyrka kommun. Och ja, jag sökte igen det året men jag fick ingenting.
Hej, jag heter Vanessa. Jag är 16 år gammal. Jag fick städning i en lokalvård i Tumba. Jag känner mig faktiskt glad så jag kan få möjlighet att lära mig hur man jobbar, kommunicera med andra folk. För jag har lite problem att prata med andra personer, det är lite svårt för mig.
Vanessa, 16 år, hörde vi sist här som talat med vår reporter Nishtman Irandus. Lite blandade tankar här, men kan det finnas andra värden med ett sommarjobb än bara att komma in på arbetsmarknaden? Att något att göra på dagarna, lära sig prata med folk till exempel som vi hörde här?
Absolut, och jag tror också att det är viktigt att säga att vi studerar en ganska representativ grupp. Det är de vi kan uttala oss om. Man kan, sannolikt så är det inte skadligt åtminstone för de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utan det är ingenting vi kan säga någonting om. Och de amerikanska studier man har så visar det sig att där man då riktar sig mer mot ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Där finns det en del positiva effekter som faktiskt överväger. Även om det kanske går lite sämre när man ser till lönen i framtiden så finns det andra positiva effekter på till exempel minska kriminalitet och bättre hälsa.
Vi har med oss en kommun också, Rickard Boson, arbetsmarknadschef på Jönköpings kommun. I er kommun skickar ju ungdomar in en ansökan och det görs intervjuer. Ni har också krav på att unga ska ha sökt andra sommarjobb. Varför har ni valt att göra på det sättet?
Nej, men vi vill ju inte att de här sommarjobben ska vara en enkel lösning och vi vill heller inte konkurrera med sommarjobb som erbjuds av näringslivet eller kommunens andra förvaltningar eller övriga offentlig förvaltning.
Och det vi hör här om att kommunala sommarjobb kan tränga undan mer värdefulla arbetslivserfarenheter och långsiktiga kontakter försvåra i framtiden. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att den här gruppen som får den här typen av sommarjobb hade ju inte fått något, uppenbarligen inte fått något annat sommarjobb heller. Vi har ju även i den här gruppen sena avhopp där man ändå har försökt att hitta andra sommarjobb. Men för en viss del kommer det ändå alltid finnas ett behov av att få någon typ av sommarjobb för de ungdomarna som kanske behöver lite mer anpassningar, som står lite längre från arbetsmarknaden. För dem är den här bufferten av kommunala sommarjobb bra, tror vi.
Så har Rickard Boson, arbetsmarknadschef på Jönköpings kommun, och tidigare hörde vi också Björn Tyrefors, professor i nationalekonomi på Göteborgs universitet och forskare vid IFN. Längre version av det här samtalet, sajten sverigesradio.se/p1morgon. Ring P1 är bara minuter bort, men därefter vid 10.03 då är det dags för förmiddag i P1 med Nicke Nordmark. Hallå Nicke!
Hallå, hallå.
Vad ska ni fördjupa er i idag? Ekonomiskt våld, eller?
Ja, men precis, det stämmer. Mm. Riksrevisionen har nyligen kommit med kritik när det gäller regeringens och myndigheters arbete mot ekonomiskt våld i nära relationer. Så vi ska prata om vad ekonomiskt våld är, vad det innebär, varför det är svårt att komma åt och vad som behöver göras för att utsatta ska få bättre hjälp.
Just det. Och polisen Erika Gyllensvärd, en av dagens gäster.
Precis. Erika jobbar med polisens verksamhetsutveckling när det gäller våld i nära relationer. Och så har vi med oss också Linnea Bruno från Stockholms universitet som har forskat om ekonomiskt våld. Och hon kommer bland annat att berätta hur många det är som drabbas.
Okej, förmiddag alltså i P1 med Nicke Nordmark 10.03. Vi hörs om en stund då, Nicke.
Yes.
I radion, i appen Sveriges Radio Play, i P1, där ni också hittar tidigare avsnitt av förmiddag i P1 såklart. P1 morgon, vi börjar närma oss slutstation för denna onsdag morgon. Inget P1 morgon imorgon kan vi påminna om. Det är Kristi Flygare imorgon, så inget P1 morgon imorgon. Men lyssna gärna på P1 ändå. Morgonens P1-morgonproducent Felicia Hassan, nyhetsproducent Louise Haag, sändningskoordinator idag Lisbeth Jansson, tekniker Ove Smedberg, Jakob Gustafsson och reporter här på P1-morgon Emanuel Tillberg och Miriam Blomqvist. Marcus Nilsson heter jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat denna morgon. Och som sagt, vill ni lyssna igen rekommenderar vi appen Sveriges Radio Play och vår sajt sverigesradio.se/P1-morgon. Tack så mycket.
Tack för det, för P1 morgon och för ekonyheterna inklämda där också. Och det här är Ring P1, Thomas Tengbet gör. Vi sänder det från Göteborg. Vi sänder imorgon också faktiskt. Vi tycker att debattera måste man ändå göra, så vi kör imorgon också. Men dagens program då, vad ska vi prata om i dagens program? Vi har en sluss som sitter och tar emot samtal. Om du är intresserad av att vara med, ring slussen 020 22 10 10. 020 22 10 10. Vi börjar med ett samtal ifrån Stockholm. Therese Narsat, hej.
Hej Thomas, hej.
Vad vill du prata om?
Jo, det är så här. Jag lyssnade på din uppmaning och jag hoppas på en förändring. Det är så här att jag har drabbats av bröstcancer. Jag har en PR2 positiv, som är en väldigt lång men bra process. Mm. Jag har fått göra en mastektomi och på mitt sjuka bröst.
Man tar bort det bröstet, heter det. Ja.
Precis, men då har man ett alternativ. Så antingen då behåller man det friska bröstet och får en protes, som rätt många gör. Men man kan också få göra en rekonstruktion, att man återbygger bröstet som har tagits bort. Mm. Och i samband med det här då, så på det friska bröstet kan man få göra om det så att de ser likadana ut. Eller, ja, det, man kan göra liksom, beroende på läkningsprocessen om brösten nästan hur många gånger som helst. Men jag då, som har tagit bort mitt sjuka bröst och skulle önska att jag tog bort det friska bröstet, får bekosta det själv någonstans utanför då, privat.
Aha, vad konstigt.
Verkligen, och jag kanske drar det här feministkortet, men jag tycker att det är en väldigt märklig, ett väldigt märkligt beslut helt enkelt. För att jag då, som 40, snart 41-årig kvinna, är nöjd med mitt beslut, och jag skulle ju önska då att de tog bort det friska, men det gör man alltså inte.
Det valet fanns inte, och detta är i Stockholm. Nej. Vet du om det är skillnad på var i landet man är?
Jag är inte helt säker. Jag har försökt läsa lite om det här och jag vet att det finns en väldigt bra artikel i någon av de större tidningarna, men det verkar vara utbrett, och jag kan ju förstå att det är så här, om det är av kostnadseffektivitet, så förstår jag ju helt.
Fast å andra sidan, det andra är ju inte gratis heller att bygga upp.
Nej, precis. Och det är det jag tycker är så konstigt. Och min kirurg, som är helt fantastisk, liksom, hon var överens och sa också att det här är väldigt konstiga beslut. Och det finns en debatt, men den har inte kommit så långt. Och det är väldigt tyst om det här. Mm. Och det var någonting helt nytt för mig. Och många andra jag har pratat med då sen dess har fått samma svar runt om.
Så din önskan är helt enkelt, lägg till ytterligare ett val där. Lägg till valet att ta bort det friska bröstet.
Ja,
precis. Och visst, det kan förekomma komplikationer. Det är ofta svepskälet varför de säger att de inte ska göra det. Men det tillkommer ju lika mycket komplikationer för att göra liksom en bröstrekonstruktion och fortsätta. Och jag har en vän som säkert har gjort det 3-4 gånger nu. Och det måste ju kosta en förmögenhet inom sjukvården.
Ja, men vad har du några alternativ eller är det bara att...
Nej, det kommer jag ju i slutändan få bekosta själv då eftersom jag önskar att det ska se symmetriskt fint ut. Och det är inga problem så. Jag är jättetacksam för all vård jag har fått av staten. Ja. Men ändå så tycker jag att det är väldigt lustigt att det kan man inte göra.
Och du kommer bekosta detta?
Det kommer jag göra, absolut.
Mm. Vad kostar det?
Det ligger någonstans tror jag, från 50 000 och uppåt. Men det är okej. Okay. Ja. Det är liksom värt det.
En liten uppmaning då till er som lyssnar. Om ni känner till, är det olika... För det kan man ju misstänka att det kanske är olika i olika delar av landet. För så brukar det vara med sjukvård. Och i sådana fall, hur ser alternativen ut på andra ställen? Det vore kul att veta. Ni ring in till vår sluss eller mejla om ni inte vill vara med och tala. Skicka mejl till ringp1@sr.se. Therese, lycka till.
Ja, jag tackar så hemskt mycket. Ha det så bra.
Samma. Hej.
Hej.
Ni vet, det är ju sommar på gång. Ja, om vi får vår först kanske. Men det är ju ändå så. Syrenerna hemma har redan blommat ut. Blommorna ligger på marken. Syrener är på väg att förbjudas i Norge. För syrener är en invasiv art. Syren har mycket negativa effekter på den biologiska mångfalden, skriver Norska Naturvårdsverket, särskilt genom att den förtränger andra arter. Så vi har en debatttråd på vår Facebook-sida där vi frågar, vad tycker ni, borde syren förbjudas även i Sverige? Varför då eller varför inte? Och jag har några citat här. Det hoppas jag inte, skriver Madeleine. Älskar doften. Sommar för mig. Rebecka skriver, förbjud försäljning av invasiva arter och håll efter de som redan finns i trädgårdar. Solveig tycker att det räcker med att det informeras om det. Det har ju gjorts nu. Inte kul om grannen kommer och klagar på att syrenen spridit sig så det är alltså ingen lämplig gränsväxt. Och Maria till sist i citat från vår Facebook-sida då. Jag har en enda gren med syren i trädgården och kämpar för att den ska bli större. Jag älskar syrener. Ja, eftersom den är invasiv så kanske den kommer att sprida sig där, Maria. Vad tycker ni om det? Det kan vi också prata om eller skriva om i den debatten. I Falun har vi Erik Eriksson. Hej och välkommen.
Hej, hej. Hör du mig bra?
Jajamän. Du hörde programmet igår, tänker jag, när det pratades om kärnkraft.
Ja, det var närmast...
Eller förrgår kanske det var.
Ja, i förrgår det var det jag reagerade på. Ja.
Och vad tänker du då?
Ja, jag tänkte bara så här att Eva Moberg, Wilhelm Mobergs dotter som skrev mycket i DN om det här för några år sedan. Hon brukade säga och skriva att atomkraft, som man kallar det, är ett onödigt dumt och farligt sätt att koka vatten. Och om man ser på det här med onödigt först så kan man ju se att vi nu för tiden har motmedel mot detta alldeles utmärkt. Spara energi, fortsätta att bygga ut sol och vind. Vi har vattenkraften kvar. Det finns batterilagring som kommer. Dra ner på elexport, utveckla andra alternativ. Vi behöver inte kärnkraften egentligen. Så kan all kärnkraft egentligen avvecklas.
Men finns det inte ett behov av en kraft som vi kan styra över själva, där vi kan säga att nu vill vi ha mer kraft och då sätter vi på här?
Det är ju det att kärnkraften, reaktorerna i Sverige och överallt annars är ju avställda för renovering och servicejobb och allt möjligt under ganska långa tider av året. Så där du sa nyss om att vi kan styra över den hela tiden stämmer inte riktigt.
Men det är ju ett av argumenten för kärnkraft, att det, till skillnad från sol, vind och vatten, kan vi ju inte styra. Vatten kan vi styra till del om vi har då i reservoarer och kan släppa på. Vind och sol är svårare att styra och elkraften är ju sådan att den måste ju skapas i det ögonblick som den ska användas. Det är ju det märkliga.
Ja, och då kan man ta till det med batterilagring som kommer mer och mer. Mm. Det skulle kunna utjämna det här ganska bra. Så jag tror inte att det är med, jag tror inte på det här med kärnkraften som en energikälla som man kan lita på i alla lägen. Det stämmer inte. Mm.
Lite grann, du har ju varit med ett tag, ser jag, i åldersmässigt här, att den här debatten låter ju ganska likt idag som debatten var en gång för länge sedan när vi folkomröstade om detta. Fast då pratades du mer om miljömässiga risker och sånt där och radioaktivitet och så. Det finns inte lika mycket snack om det idag, utan det är mycket det här att det är effektivitet och att kunna styra elproduktionen. Hur ser du med lite historiska ögon på kärnkraftsdebatten? Det låter som att du alltid har varit övertygad om, som motståndare.
Ja, jag kom med i kampen mot kärnkraften i samband med folkomröstningen 1980, så det var en vändpunkt för mig i livet. Ungefär drygt halva livet har jag hållit på så här. Ja. Och de historiska vågorna skiftar ju alltså. Det är liksom inte så...
Men du har inte lyckats övertyga dem som gillar kärnkraften. Här har du hållit på sedan 80-talet.
Ja, men nu är det på väg alltså. Jag bor på ett kollektivboende där vi har solenergi på taket. Jag har varit med i energibolaget i Falun och drivit på så att de har på två olika tak där.
Ja, men menar du på allvar att det är på väg? Liksom? För jag tycker att det känns ju som att det är fortfarande en stor... Väldigt många som är för kärnkraft och så känns som att det är kanske lika många som är emot. Jag vet inte styrkeförhållandet där. Men det känns ju som att det är fasta positioner nästan.
Ja, vi får se. I världsvitt så är sol och vind den mest anlitade energikällan. Så det kan mycket väl svänga där. Det var ju på väg redan innan den här väldigt konstiga regeringen har nu börjat driva på om kärnkraft.
Ja. Jag antar att detta inte är sista gången vi pratar om kärnkraft. Erik, tack ska du ha för att du ville vara med.
Ja, okej. Okay. Ja. Tack så mycket.
Hej.
Ha det bra. Hej.
Anders Pålsson i Stockholm. Välkommen.
Ja, här.
Hej. Det är väl så att du har lyssnat på programmet också, va?
Ja, just det. Och jag har lyssnat på här med Systembolaget och en del som vill avskaffa Systembolaget. Jag är tvärtom. Jag är en hängiven försvarare av Systembolaget.
Varför då?
Jo, därför att du kommer in till Systembolaget så sänks sitt blodtryck väsentligt. Jag slipper möta sån skog av såna här extraprisskyltar som man har på snabbköp om kanonpriser. Det där kanonpriser gör att jag blir alldeles lomhörd när jag går därifrån. Alltså, det är väldigt stressande. De här extra priserna och så slipper man höra den här frågan som man hör nästan överallt. Är du medlem? Mm. Nej. Det är jätteskönt och sen så har man inget dåligt samvete om man tar tag i någon expedit och frågar dem om någonting. Alltså de tar för tid. Mm. De andra expediterna i snabbköp är väldigt stressande, men de är väldigt lugna på Systembolaget. De ger råd och så vidare. Så att jag tycker det är fantastiskt. Och det utbud de har också.
Ja, det var en annan argument i diskussionen om för eller emot Systembolag. Men den är ju intressant. Det är lite en gammaldags butik lite grann.
Ja, just det. Men, alltså, och det viktigaste, det bästa är till exempel att man kan lämna tillbaka varor. Och jag tänker just på ideella föreningar som kanske har en fest och köpt lite öl och så har lite trevligt. Och så kommer det inte så många deltagare till festen och då blir över en massa lager, till exempel öl och vin. Och då kan man lämna tillbaka det. Ja, det är den butik man kan göra det. Ja, alltså, det är fantastiskt. Alltså.
Om man tar det här då och tänker att... skulle man, alltså finns det en framtid för andra butiker att ta till sig av detta?
Ja, absolut. Så att man slipper den här stressen med extrapriser och man måste köpa två saker för att få billiga. Det behöver man inte på Systembolaget, där kan man köpa en flaska i taget om man vill. Det blir inte billigare om man köper tre flaskor som till exempel som händer på snabbköpet, på Willys och så vidare. Så
ja, just
det. Det är också ett argument för att behålla Systembolaget.
Ja. Om det var så att de hade på Systembolaget att man får köpa 3 för priset av 2, då skulle man ju sen kunna gå tillbaks med den där som man inte ville ha. Men det, då funkar inte det systemet. Ja, intressant.
Nej, jag tycker det är jättebra med Systembolaget. Jag tycker, hoppas det får leva kvar länge, länge, länge. Mm.
Tack ska du ha för att du ville vara med.
Ja, varsågod. Tack. Ja. Hej, hej, hej.
Hej, hej. I Tomelilla har vi Liselott Nilsson. Hej på dig.
Hej, hej.
Ja, vad vill du prata om?
Jag vill prata om Försvarsmakten som minskar planerade resurser.
Mm.
Ja, massa unga män och kvinnor som har mönstrat i år, de har fått besked av att de inte har blivit antagna. Trots att de har blivit antagna och blivit placerade i ett förband så kommer de inte att få göra med sin militärtjänstgöring.
Mm.
Många har ju sett fram emot att göra det här och nu har de fått meddelande via sms att de inte får göra det här.
Ja.
Sverige som ingår i NATO har väl inte råd att bidra, att inte bidra med så här med så många soldater.
Och vad tror du är anledningen till att det blir så här då?
Ja, det undrar jag också. Och jag undrar också hur har man kvoterat bort de här personerna? Jag har fått kännedom om det här, det är för att min son har råkat ut för att inte få göra sin militärtjänst som han har sett fram emot sedan han var 15 år.
Mm. Och kanske hade planerat för att den skulle komma då liksom?
Ja, och det har ju även alla andra som har blivit bortrationaliserade här nu. De har ju planerat för det här året och nu får de veta att de kommer inte få göra sin militärtjänstgöring. Och det här meddelandet, det kom 5 dagar efter det att antagningstiden till universitet och högskolor har gått ut.
Mm. Och det är inte så att man inte har klarat kraven då? Liksom, att det är det som
nej, de har ju klarat kraven. Mm. De har ju mönstrat och de har ju blivit antagna och de har ju blivit placerade också.
Mm.
Så att ja, nu skulle då min sonson ha ryckt in i början på augusti. Och så fick han det här meddelandet nu strax före studenten. Inte kul.
Mm.
Och jag undrar liksom hur man tänker. Har vi verkligen råd att inte bidra med så många soldater som möjligt?
Ja, den frågan får vi låta segla ut eftersom vi inte har något svar.
Och hur kommer det sig att man inte känner till det här? Jag hade ju inte känt till det här om det inte hade varit personligen
drabbad så att säga.
Ja.
Vi låter den frågan åka ut över landet så ser vi om det är någon som kan erbjuda någon slags svar på den.
Okej.
Ja, tack ska du ha. Mm.
Hej.
Hej. Ett mejl här ifrån BG Hansson i Båsta. Han skriver så här. När ska de börja med att ursprungsmärka oljan? Bra att veta när man tankar så man kan göra ett val. Ytterligare en fråga som jag inte har något svar på. Men nu är den ställd. Liam Mott i Östersund, hej.
Tjena där.
Ja, vad ska vi prata om?
Cannabis. Jag tänker att jag öppnar upp debatten om legaliseringen av det i Sverige.
Ja.
Och vissa kanske tycker att det är en onödig fråga, men varför inte ställa det? Speciellt efter igår när vi pratade om att avveckla Systembolaget.
Ja.
Men jag tycker snarare tvärtom att staten borde ta större ansvar. Till exempel genom att ha kontrollerat monopol, även på cannabis som vi redan har på alkohol. Och det hade gjort det möjligt för att reglera både odling, produktion, försäljning.
Mm.
Dessutom hade det kunnat innebära större skatteintäkter till staten. Pengar som redan nu idag går rakt in i den svarta marknaden, men istället skulle kunna användas för att ta ner den kriminaliteten och den svarta marknaden.
Tror du att den svarta marknaden kommer upphöra om man legaliserar?
Inte upphöra, cannabis är en stor del av den illegala handeln och om staten skulle ta över försäljningen så skulle jag kunna påstå att det skulle minska gängens inkomstkällor. Och det löser inte alla problem med att jag kan säga att det är ett konkret steg som kan minska deras inflytande.
Mm. Men jag tänker att den illegala handeln med cannabis till exempel, de betalar ju ingen moms och sådär så den lär ju bli billigare.
Ja, det kan vara billigare, men det kan ju också, jag tror att det kommer öppna upp en annan marknad när kunderna känner att det är reglerat och det är inga farliga ämnen. Man har ju hört om vissa som på nyheterna som röker cannabis så råkar de dåligt ut för. Och det är på grund av att det blandas in andra farliga ämnen.
Mm.
Och så tror jag att staten hade sett till att kunna kunna matcha deras priser på något sätt.
Men jag tänker när man, man jämför då med monopolet när det gäller alkohol. Alltså det är ju många som är i debatter när man tidigare har debatterat alkoholen till exempel. Så har man sagt att hade alkoholen dykt upp idag så hade vi aldrig tillåtit den. Då hade den varit förbjuden. Då hade vi inte haft liksom ett försäljning av alkohol och systembolag och alkohol på restauranger och så. Ska man föra in, ska man legalisera fler droger? Alltså det är många som menar att man inte ska göra det. Vad tänker du om det?
Ja, men det jag håller med. Om alkohol kom idag så hade du inte kommit in.
Men hade du slagits för att alkoholen skulle säljas på systembolag då liksom?
Om alkoholen hade ett stort inflytande som det har idag så hade jag varit för det. Absolut. För i hela människorasens historia så har det ju alltid varit någon berusningsämne. Och jag tror att det är bara så vi fungerar för att koppla bort lite. Jag menar att Sverige är ju... Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Och jag känner inget land som dricker så mycket alkohol som svenskarna.
Fast det minskar. Men jag menar, vi har ju lyckats... går vi tillbaka liksom 50 år så röktes det väldigt mycket. Idag är det inte så många som röker. Man har ju liksom med regleringar på olika sätt lyckats styra bort ifrån en drog där, till exempel.
Ja, exakt. Och jag tror att det var mer att den kom fram som tobak då. Den kom fram, många tog vara på det, så insåg man det farliga. Och därmed kunde man reglera.
Ja.
Om man skulle legalisera cannabis så öppnar man ju också möjligheten för att forska på det. Och hitta problemen och också hur det kan gynna samhället.
Mm. Det finns ju många platser där man har på olika sätt legaliserat cannabis. Och jag vet inte om man kan säga någonting generellt om att det har blivit si eller så av det hela. Att det har förändrat tillvaron så mycket. Det finns jättemånga olika rapporter. Har du någon bild av vad som har hänt i de länder eller de delstater i USA där man tillåter cannabis till exempel?
Nej. Det har jag inte. Men jag vill inte heller uppmuntra bruket av cannabis.
Men gör man inte det genom att om man säger att det är okej då? Uppmuntrar man inte då? Det finns ju en tröskel om det är förbjudet.
Utan att man tar kontroll och använder intäkterna till att skademinimera och sen vård och utbildning kring ämnet istället för att låta kriminella göra hela vinsten. Jag tror att de kommer fortfarande göra vinst om det skulle bli lagligt.
Mm.
Men vinsten skulle vara mycket mindre och intäkterna som staten skulle få från att legalisera det skulle kunna bidra till reglering, forskning och allt runt omkring.
Mm.
Och sen kanske vi hamnar senare i livet där det är som tobak och så inser folk mer och mer hur farligt det är. Men i dagens samhälle så mellan ungdomar ser det som det är Bob Marley, jag menar, det är inget farligt med det där. Men om staten skulle komma ut och säga, vet du vad, vi har legaliserat det 10 år senare så har det visat sig att det här är jättefarligt.
Det finns ju redan idag saker som säger att det är farligt. Så att, liksom, man behöver inte vänta 10 år för det. Utan däremot kan man ju debattera hur mycket man...
Det är positivt.
Ja, ska vi legalisera cannabis? Vad säger ni? Ni som lyssnar. Liam, tack så mycket för att du ville vara med.
Tack själv, ha det fint.
Får vi se om det blir en debatt om det. Hej.
Hej.
Hej, Arman Mubaraki i Stockholm. Hej och välkommen.
Ja, hej.
Yeah. Vad tänker du prata om?
Ja, jag vill prata om bojkottens effekt. I morse hörde jag att amerikanska viner har gått drastiskt ner, eller kanske inte drastiskt, men det har gått ner i alla fall väldigt mycket.
Ja.
Och det visar sig att folkets agerande och ökande medvetande påverkas. Och världen har blivit så sammankopplade.
Jag vet inte hur du pratar i din telefon. Det är väldigt, väldigt hackigt ljud.
Ja, är det bättre nu?
Jag vet inte.
Är det bättre nu?
Ja, det låter bättre.
Ja, jo, det var på högtalare. Jo, det var så att det påverkas alltså, just när det gäller diktatorers eller ja, pompösa makters agerande.
Ja.
Och då har jag radat några länder som man ska vara medveten vilka länder. Det är USA, mot Israel, mot Iran, Ryssland, till och med Tesla för att han samarbetar med Trump.
Uh-huh.
Och det var Trump, det var det här stödet från miljardärerna som Trump blev så här modigt och göra vad han vill. Så det påverkar. Så mina teorier har påverkats verkligen. Jag skojar kanske lite grann. Några år sedan ringde jag och sa kvinnor ska sexstrejka och i protest mot krigen, all krig. Jag hänvisade till den där Lysistra i Grekland. Och sen hörde jag att barnafödandet har gått ner. Och det påverkas alltså. Mm. Att kvinnor, män, alltså man ska enas och agera vad som pågår i världen. Alltså det där som sker i Gaza, alltså mänsklighetens svarta fläck.
Du tror på bojkottens makt liksom?
Bojkottens makt. Rada länder som mördar, avrättar, diktatorer håller på att bli mer diktatoriska. Speciellt Turkiet till exempel håller på att bli ett land som var på demokratin frammarsch i Mellanöstern. Nu håller på att bli en diktatorisk makt. Det ska markeras. Mm. Att Erdogan ska förstå att du håller på att bli en diktator.
Mm.
Mm. Alltså, mot Israel. Det finns
men det måste ju finnas en gräns någonstans när det spelar roll. Liksom. Det måste ju finnas... Men det vet man ju inte. Var och en får följa sin tanke där. Och, alltså, om du... Jag tänker att du tycker att det känns bra också. Sen kanske det bara är du som bojkottar varor ifrån Iran och då blir det ju inte så stor effekt.
Jo, men om alla blir medvetna och tänker som jag tänker och lyssnar på nyheter, mm-hmm. vilka länder, vilka makter som gör omoraliska grejerna. Man ska agera mot de omoraliska handlingarna, vilket land som gör, mot vilket folkgrupp och hur de agerar.
Ja. Sen har vi ytterligare ett problem. Det är ibland svårt att veta var grejerna kommer ifrån.
Det är det, men till exempel var grejerna kommer ifrån. Nyligen fick jag veta att det här diskmedlet, det kommer från USA. Så jag går och kollade på vad heter det, till Biltema, säljer nästan tredjedelspriset och funkar lika bra.
Okej. Okay. Det finns även, jag säger så här då, det finns även andra diskmedel. Ja, Arman.
Ja, du har, det finns andra, precis.
Du har
Palestina Kola till exempel.
Okej. Okay. Ja.
Ja.
Bojkotten som ett medel. Tack så mycket för dina tankar.
Tack.
Ja,
tack
hej.
Själv. Hej, tack.
Karim Mokhtar i Karlskrona, hej på dig.
Ja, hej, god morgon.
God morgon. Hej. Vad vill du prata om?
Jo, jag hakar på här med P1 Nyheter i morse. En rubrik där om att det var journalproblem i Gävleborgs mm-hmm. journalsystem.
Mm-hmm.
Och det gjorde mig många tankar. Liksom. Dels att Sverige är ett litet land, 9 miljoner, och man kan inte enas om ett journalsystem i hela landet. Och
att man kanske inför journalsystem som inte funkar är väl en grej också?
Jo, men där kommer man till nästa spin-off jag får då. Det är egentligen borde hela sjukvården borde styras av en huvudman, staten, och inte små regioner då med en massa lekmän som sitter i toppen som politiker som styr tjänstemännen och tjänstemännen styr verksamhetscheferna.
Mm.
Och i slutändan så blir det bara soppat av det hela liksom, för att man kan inte enas om saker i hela landet.
Mm. Men så, samtidigt finns det väl, alltså, det är väl många som känner att det är inte säkert att det funkar bara för att det blir statligt. Den statliga byråkratin kommer bli större, det kommer bli trögare, det kommer bli, alltså, det finns ju många argument man kan ha emot det också.
Ja, men det blir inte samma flykt nu här mellan olika regiondirektörer som flyttar mellan olika småregioner och får byta jobb för att passa inte här och så åker man dit. Det har blivit en hårdare styrning tycker jag från toppen och så hade man kunnat ta ett gemensamt mål.
Mm.
Men nu är det lite småregioner och var och en gör som de vill och...
Så att men är det inte en liten märklig bransch det här med de här systemen, olika dataprogram som kostar hur mycket som helst och som utvecklas länge och sen så kopplar man in dem och så funkar de inte. Alltså vilken annan bransch kan man hålla på det sättet?
Nej, men det är för att det inte är ett gemensamt inköp för hela landet. Då hade man kunnat, men liksom om...
Ja, men de
om
som säljer ska... de här programmen, varför säljer de någonting som de inte vet om det funkar?
Ja, de får ju betalt. Ja. De bryr sig om dem. De får ju sin betalning. Men det är det köparen som måste se till att jag har krav si och så. Liksom. Och håller man ihop alla 9 miljoner. Sen är ett problem att liksom, om man pratar olika språk i journalsystemen så kan vi få in patienter från till exempel Kronoberg. Ja. Då kan vi inte gå in i deras journalsystem hur som helst och läsa. För att det är olika språk.
Men du tror alltså en centralisering skulle lösa de här problemen?
Ja, både ett av journalsystem och ett av hela sjukvården så kan man få lite mer professionell styrning uppifrån.
Mm. Tänk om vi gjorde ett Ring P1 som inte hördes. Eller som bara hördes ibland.
Ja,
vi håller på att utveckla systemet.
Ja, nej, men jag håller med. Det är min tanke jag fick från den här liksom, P1-nyheter då, med Gävleborgs journalsystem.
Ja. De har ju, i Västra Götaland har de också ett nytt system som inte funkar. Ja, men du, tack för dina tankar.
Ja, tack. Ha bra.
Hej.
Tack, hej.
Vi har ett mejl här angående bröstcancer och operationer. Ett mejl från Lena. Hon skriver, jag fick ta bort mitt vänstra bröst på i Helsingborg 1978. Bodde sedan i Stockholm och fick ta bort mitt högra friska bröst 1979 utan kostnad. Och så fick jag också då proteser på båda sidor utan kostnad. Så kan det se ut. I Slussen idag, Olivia Wilhelmsson och Alva Karlsson, digital redaktör Patrik Rosell, producent Alexander Fogde och tekniker var Bertil Karlsson. Och vi sänder naturligtvis Ring P1 imorgon också. Vi hörs väl då. Ring till oss. Hej!
I Gaza skadades omkring 47 palestinier igår till stor del på grund av skott som avlossats av den israeliska militären när tusentals människor rusade in i ett nyöppnat distributionscenter för hjälpverksamhet. Det här uppger en högt uppsatt FN-tjänsteman enligt flera nyhetsbyråer. Distributionsnavet utanför Gazas sydligaste stad Rafah öppnades i måndags av Gaza Humanitarian Foundation. Inför Socialdemokraternas partikongress som inleds idag står partiledare Magdalena Andersson fast vid en stram migrationspolitik. Det är trots hårt internt tryck för en mjukare linje.
Bakgrunden är ju att vi i Sverige behöver ha tydligt fokus på de människor som har rätt att stanna i Sverige. Och det beror ju på att vi har en, jag skulle kalla för en integrationsskuld, där alldeles för många människor i Sverige bor i trångboddhet, bor i områden med hög arbetslöshet. Det är liksom en orimlig situation.
Det sa S-ledaren i P1 morgon, men vår politikkommentator Helena Gissén säger att det här kan bli en utmaning för partiet.
Det där är en röd linje, säger den talespersonen i de här frågorna, Loven Redar. Det håller Magdalena Andersson med om. Migrationspolitiken ska inte rullas tillbaka. Men det kan bli tuffa förhandlingar, och då framförallt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som ju gärna vill återgå till hur migrationspolitiken såg ut tidigare.
Politikkommentator Helena Gissén. Riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat, skriver Riksbanken i en rapport idag, och pekar på effekten av USA:s president Trumps tvära kast i politiken. En av de största riskerna är om förtroendet för dollarn och amerikanska statsobligationer minskar. Det kan få vad som kallas betydande konsekvenser för den finansiella stabiliteten, enligt Riksbanken. Samtidigt beskrivs Sveriges låga statsskuld, lönsamma banker och stabilt ekonomiskt politiskt ramverk som ett bra skydd. Transportbranschen är den bransch som har fällts oftast de senaste 5 åren för brister om vad den säger om miljö i sin reklam. Det här visar en kartläggning som miljötidskriften Aktuell hållbarhet gjort av ärenden hos bland annat reklamombudsmannen.
Sammanlagt fanns 112 fällningar och anmärkningar, och 44 av dem stod transportbranschen för. Därefter kommer energibranschen med 20 fall. Saker som ofta leder till anmärkningar är enligt reklamombudsmannen breda påståenden som ett hållbart val eller klimatsmart som kan vara svåra att bevisa.
Det rapporterade Vetenskapsradions Stefan Oberg sist i Ekot. Jag heter Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, är ett stort och välkänt problem i samhället. Men det finns en form av våld som inte lika ofta diskuteras och där de som utsätts har väldigt svårt att få hjälp. Det ekonomiska våldet drabbar många, men det finns liten förståelse från myndigheter och kommuner. Riksrevisionen har precis släppt en rapport där de kritiserar regering och myndigheter och skriver att det till och med finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld. Hur kommer det sig? I dagens program ska vi förklara vad ekonomiskt våld är och hur många som är utsatta och vad som krävs för att göra något åt problemet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med verksamhetsutveckling inom brott i nära relation. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, ekonomiskt våld är en del av våldet i nära relationer, där man även inkluderar fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld. Till att börja med, hur definierar du våld, Erika?
Jag tänker att man behöver ta sitt avstamp i Europarådets Istanbulkonvention som Sverige ratificerade 2014. Och där är det fysiskt, psykiskt, digitalt, sexuellt och ekonomiskt våld. Och sen för att konkretisera vad våld handlar om så finns det en väldigt bra definition som en norsk psykologspecialist Per Isdal har tagit fram, och den är också internationellt erkänd. Och den säger så här: våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.
Mm. Och hur skulle du förklara vad ekonomiskt våld är då, Erika?
Det är handlingar som kan resultera i ekonomisk förlust eller skada på egendom för den som är utsatt. Och att man också inte tillåter sin partner att arbeta, eller att man skuldsätter personen genom att ta lån i hennes namn till exempel. Och att man också har full kontroll på inloggning och bank-ID. Man startar olika processer och förhalar, polisanmäler, orosanmäler till socialtjänsten, långdragna bodelningar och rättsprocesser. Det handlar väldigt mycket om kontroll och makt, dels i en relation och ofta också i kombination med kontroll av sociala kontakter, vilket gör det svårare att lämna när våldet sen blir allt grövre, och dels efter att uppbrott skett då för att behålla den här kontrollen och makten, det så kallade eftervåldet.
Mm. Linnea Bruno, håller du med om den här förklaringen om ekonomiskt våld?
Mm.
Är det något du vill tillägga?
Ja, men till att börja med så jag tycker också den här definitionen av våld, av personellt våld av Per Isdal är bra. Och det som är bra med den är ju att det är, den tar fasta på effekterna, alltså handlingar som resulterar i att man begränsas i sitt handlingsutrymme och gör saker man inte vill eller avstår från att göra sånt man vill. Därför att alltså, i traditionell liksom, straffrätt så, tänker man, så är det ju viktigt med förövarens motiv. Liksom, har man avsikt att skada? Men det kan också vara våld när det är av oaktsamhet. Och vi har ju fått in lite mer av det med det här brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt. Och när det gäller barnmisshandel så är det också att det ingår liksom, omsorgsbrist. Då behöver man ju inte ha något uppsåt att skada barnet. Men att man, genom att man klarar inte av att tillgodogöra liksom, behoven, så kan det, oaktsamhet kan också vara våld. Så det tycker jag är viktigt.
Mm. Och hur får du in det liksom, om du vill förklara ekonomiska våld specifikt?
Mm. Det kan ju ta sig så otroligt många uttryck det här. Och Rika nämnde några. Men jag tycker Riksrevisionen då, i deras granskning här som kom nyligen, har ju en ganska kort och koncis definition som jag tycker funkar bra också. Ekonomiskt våld är våld av våld i nära relation som innebär att ta makt över och kontrollera en annan persons ekonomi eller att på olika sätt utnyttja och förstöra dennes tillgångar.
Mm.
Så, men man har också, ska jag säga, uppmärksammat ekonomiskt våld alltså utanför nära relationer till exempel. Det kan ju vara äldre människor som blir utnyttjade av personer som jobbar med dem eller funktionsnedsatta och sådär, med intellektuella begränsningar. Så det finns också lite bredare.
Just
men
det.
Jag tänker men dagens... det ska vi inte prata om idag.
Nej, jag tänker så. I dagens program så håller vi oss till det som sker inom nära relationer. Men Erika, du är ju polis. Och jag tänker, du har mött personer som har utsatts för ekonomiskt våld. Alltså, hur skulle du vilja säga att det börjar på något vis?
Ja, det kan ju starta med, det startar ju liksom aldrig mer allvarligast på en gång, men många gånger att man bryter ner en person, att man är väldigt svartsjuk, man får lämna redogörelser på olika sätt i det här. I det så tar man mer och mer kontroll. Och då blir det som en slags bekräftelse. Ja, men han bryr sig om för att värna om mig och ta hand om. Han ansvarar för ekonomin på olika sätt. Och det kan ju också vara i, om man säger, en äldre nära relation, så var det ju tidigare så att mannen skötte det ekonomiska. Och då bara följer det med. Och då har man aldrig haft kontroll på sin ekonomi överhuvudtaget eller få ta hand om sina pengar.
Precis. Du säger han.
Ja, jag gör det. Jag brukar säga begreppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid i kombination. För det är det allvarligaste problemet där vi ser den mest systematiska användandet, just för att man använder makt och kontroll i ett patriarkalt system.